Hej och välkomna till Fredagspodden!
Tjoho!
Tjoho!
Vad kul att vara här. Alltså Hanna, både du och jag pratade om precis innan här vi gick in att vi inte hade något att prata om. Och jag vet varför.
Varför då?
För att jag har byggt så många nya nervtrådar i mitt huvud på senaste tiden.
Vadå byggt?
Men jag tycker det är skitsvårt det här med att vara författare.
Ja, men Amanda...
Tycker inte du också? Nej, men,
vet du vad som hände just nu i mitt huvud? Det var att jag kände att du slog huvudet på spiken. Du var så mitt i prick. För att det här var en tanke som jag inte ens hade kunnat tänka själv. För jag har ju också en släng av migrän idag.
Ja.
Och grejen är så här, imorse när jag satt och skulle skriva.
Mm.
Det var så svårt. Alltså det är så svårt att skriva bok.
Det är jättesvårt.
Jag är så full av beundran av alla som skriver böcker.
Nej, men.
Så, för jag tänker så här... Det är så många delar och det är så långt man måste skriva.
Men nu, vet du vad jag förstår nu också? För att det här är ju, vi har skrivit The Golden Year.
Mm.
Och så har vi skrivit 2 kokböcker.
Ja.
Men det har ändå inte varit på samma sätt. För det är så mycket, mycket svårare att skriva i romanform.
Nej,
alltså det går liksom inte jämfört.
Fast det är, för grejen är så här, skriver man, alltså när vi har skrivit så här kokböcker och The Golden Year och så, det är lite så här krönikeform. Man skriver så här kortare grejer som man ska tänka ut så här. Det kräver en viss hjärnverksamhet.
Ja, du ska inte beskriva saker samtidigt.
Men du ska inte skriva dialog.
Jag vet inte, det är svårast.
Det är så svårt, för då tänker jag så här, är jag världens töntigaste människa? Ja. Alltså för när jag ska skriva så här, tjena, hur läget? Jo, tack, bra. Och så kanske jag inte riktigt skriver det. Då tänker jag så här, pratar jag så?
Jo, men vet, ja, antagligen. Charlie ringde Lars Leijonborg precis som här en bot.
Alltså det är... Alltså tjej måste man ju torka sig.
Ja, det måste man ju.
Ja.
Men ibland tog man en handduk.
Man fick ju ta lite vad man har.
Jag började ju ringa honom. Tills han fick säga till mig att du får sluta trakassera mig.
Nej.
Jo.
Det här har du inte berättat.
Nej, det är klart jag inte har. En kompis med släppte precis en bok. Eller hon, den släppte den, men hon fick den från tryckeriet. Och det här sa hon till mig i, alltså för typ, innan vi hade börjat skriva. Så sa hon så här, jag fick den i handen igår eftermiddag och jag började gråta.
Nej.
Jo, och då tänkte jag så här, gud, tönt. Nej, men jag bara tänkte så här, det är klart man kan bli jätteglad för det. Men när vi har gjort våra cookbook-golvningar, det är så långt arbete. Så att just när man får boken i handen så blir man jätteglad. Men det är inte då de stora känslorna har varit, för oss i alla fall.
Nej, det har ju mer varit vid kontraktskrivning.
Ja,
det är då vi blir så glada.
Men nu börjar jag förstå det här. För att så jobbigt som det har varit bara den här första tiden. Och tänkte, vi har knappt börjat. Så jobbigt som vi kommer ha det. Man kommer gråta jättemånga gånger. Så tror jag kanske att man kommer gråta av lättnad när man ser boken. För jag tror att det kommer finnas stunder i vårt skrivande där vi tänker så här, det kommer aldrig bli en bok.
Nej, men jag förstår det. Nej, men för grejen är ju så här, Amanda. Det som är den stora... matchen för hjärnan, eller man ska säga. Alltså inte matchen utan match. Alltså det är som en match. Det är hela tiden som att man, alltså det känns som att jag börjar tänka på människor som så här springer maraton och sånt. För att det är så här, just att så här, man måste säga, vi har ju liksom väldigt så här noggrant för att kunna göra det här, göra väldigt tydliga delmål för oss själva hela tiden. Och så ska man göra,
vilken jäkla tur, för annars vet jag att vi hade väntat sista sekund och det går ju inte med en bok.
Nej, men det går inte.
Nej, det går inte.
Det är på något sätt som att när man springer ett maraton så är det så här, det är start och det är mål och det är hela vägen där emellan. Och det är bara att nöta på. Vissa passager är bara att göra. Man får skita i att man har ont i huvudet, mår illa, inte kan hitta på någonting. För det är bara fortsätta. Och då tänkte jag också på det som, för att Bankis hade Jan Guillou till bordet på Alex födelsedagsmiddag.
Ja.
Och då så frågade han typ så här, vad är ditt bästa skrivtips? Jag vet inte om de hade något, inget att prata om eller så.
Ja, men det var väl härligt.
Ja, men vet du vad han sa då?
Nej.
Sätt dig ner och skriv.
Ja.
För det är bara det handlar om.
Vad jag börjar förstå också, med just om vi ska prata om Jan Guillou här. Nu förstår jag så mycket, och så många som jag inte har tänkt på tidigare.
Ja.
Det är att han har ju också alltid sagt så här, att han skriver ju 10 sidor om dagen.
Ja.
Tror jag.
Mm. Eller om det är
10 000 tecken. Ja. Någonting i alla fall.
Nej, vet du vad jag tror? Att det är på sidor. För att han slutar i mitten.
Exakt. Ja. Jag tror att det också är på sidor. Hur som helst så skriver han exakt så många tecken eller sidor eller vad det är. Och slutar då mitt i en mening. Om det är slut där på tecknen eller sidor.
Aha.
Och nu börjar jag också förstå det. För att det är startsträckan för att komma igång med skrivande.
Ja.
Det är liksom, alltså, och för mig är det så sjukt, va? För att jag måste ju typ titta på jättemycket på Net-a-Porter på ett helt ganska obehagligt sätt när jag håller på också. För att så här, det är någon slags konstig grej som att nej men jag vet inte Hanna, det här är jättebagligt. Och det är som att man måste ta sats hela tiden.
Ja men det är ju det, men det är som så här, för jag kan komma en bit i skrivandet. Mm. Sen måste jag som pausa ett tag. Titta jättemycket på olika andra saker. Mm. Och sen så måste jag ta sats och göra igen. Och
jag kan inte titta på något annat innehåll för mig. Utan jag måste titta på något annat som är väldigt ytligt.
Ja, nej, men jag kan inte gå in och inspireras av en film eller så.
Nej,
för då skriver jag läsa den filmen. Alltså förstår du, då börjar jag härmas. Jag kan ju inte ens titta på vad dina kapitel ska handla om, för nej, då skriver jag det istället.
Jag har ju hänt det flera gånger att jag läser, för vi skriver, ni kommer ju få se allt här, men vi skriver två parallella historier som knyter samman och hit och dit så. Men när jag då får läsa Hannas kapitel, det här är ändå en tre gånger, då får jag ju ringa upp och säga så här, alltså det här är ju det som mitt kapitel skulle handla om. Vi har redan bestämt det.
Men då tror jag att det är så här, för att vi har brainstormat fram synopsis, så tror jag att det är mina stories på något sätt. Förstår att jag var med och tänkte det här. Alltså det är som att jag har en hjärnskada på något sätt.
Men du vet, jag blir så glad också för att du och jag har ju nästan inte vågat säga det här till någon. Men det är ju det här med att vi räknar tecken. På att efter varje mening så måste jag markera och räkna många tecken jag skrivit.
Varje mening. För jag kan vänta några meningar.
Jo,
men det är ju också det här med att räkna tecken.
Mm.
Det är ju som straff och belöning.
Mm.
Alltså det finns ingen gång som man blir så ledsen som att det blev bara
500.
Liksom, ja men jättelite.
Ja.
Och sen kan man ha skrivit lite och bara wow.
Nej men då, det kan ha seglat iväg på ett helt otroligt sätt ibland.
Ja.
Jo men då pratar jag med Ninni Schulman.
Ja.
Som är ju min mans brors exfru.
Exakt.
Och hon har ju skrivit nu 4 böcker. Och då tänker man att hon är så här värsta, liksom, att hon bara sitter och skriver och skriver. Och,
ja.
Så sa jag det här med räknat tecken. Hon bara, det är det enda jag gör så.
Nej.
Jo, det enda hon gör är att räkna tecken. Hon säger att man blir besatt. Och då blev jag så glad. För att,
ja, men det är något sätt med det att komma framåt. Jag tror att det är så här, precis som att man då ska springa ett maraton, så måste man veta så här, hur många meter man har sprungit. Typ.
Ja,
och då
annars
så här,
kolla
det
springa.
Då. Nej, men precis. Att nej, liksom få den där. Men man blir så glad när det är sådana saker. För jag trodde ju också att jag hade en helt sjuk grej för mig. Och det är ju det här som du har hånat mig för. Att jag måste ha lurar på mig och lyssna jättehögt på klassisk musik.
Ja.
Då kan jag så här, få totalt fokus och komma in i en flow. Så skrev jag det på Instagram.
Ja.
Nej, men då hörde alltså, Martina Haag. Gör samma.
Nej.
Jo, Tara Moshisi. Samma.
Va?
Ja, så att det här är en grej som funkar för många.
Tänk om jag
sitter
inne
på Chopin och jag kör alltid. Jo, Martina Haag kör alltid Beethovens femma, alltid samma låt om och om igen. Hon har ändå skrivit typ 7 böcker.
Tänk om jag sitter inne på dubbelt så bra skrivande bara om jag skulle sätta på.
Ja, men det är det jag tänker, prova det någon gång.
Men vad kör du då?
Nej, men jag har faktiskt så kör jag Jonas Kvarnström. Är tydligen, han är någon pianist. Det är hans filmteman. Så att ibland så blir jag så full i skatt när jag hör att det är så här klinkmusik från
Titanic.
Den här. Na, 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 na,
ja,
na,
Titanic. Hur kunde jag veta det?
Vet du varför? Jo, för när vi pratade i telefon med Marsha och jag satt skrev, då hade jag den i bakgrunden.
Nej.
Jo, och då tänkte jag att du skulle skratta åt mig.
Men gud.
Ja. Men vet du, jag tycker verkligen att du ska testa det. För att, men jag tror också att man vänjer hjärnan på något sätt. Så fort jag sätter på mig de där lurarna och på mig den där musiken, då är det som en signal.
Mm.
Nu är det dags.
Mm.
Bort med allt annat.
Men jag måste också bara säga en annan sak. Jag har sett på era kommentarer att det är ju, men det verkar som någonting som väldigt många människor har gemensamt, och det är att man vill skriva en bok.
Ja.
Ja. Och nu har inte vi gjort det än. Alltså en sån här romanbok. Utan vi är mitt i det. Så vi kan inte sitta här med facit i hand. Men det enda jag kan säga, det är att man måste ha någon som säger till en att göra det.
Oh,
för annars är det för svårt. Skulle du bara sitta och skriva en hel bok själv utan att du hade någon som hade sagt du måste göra, alltså, och det menar inte att man ska ha ett kontrakt eller förlag eller så, för det kan ju komma efteråt.
Mm.
Men att det är någon som bara säger så här: du ska göra det här, du har ett halvår på dig eller,
alltså. Ja men gud ja. För vet du vad jag tänker jättemycket på när jag sitter och skriver?
Nej.
Historier som man hör av folk som har varit så här: den här historien bara kom till mig och så skrev den på 3 dagar. Du vet sådana historier som man hör ibland.
Jag vet.
Att det är så här, men då tänker jag så här, det är en manisk människa. Den fick ett maniskt skov.
Ja, för det sa en kompis med mig. Hon bara, men aha, men kan det inte bara bli så här så att man får lite feeling på kvällen? Jag bara, nej.
Nej.
För att när man är mitt i det, som man är nu, då är det bara ett hårt arbete. Jag får inte feeling på kvällen. Och vill helt plötsligt bli sugen på att skriva.
Nej men Amanda, alltså det här pratar, så här, jag har ju en outgiven miniroman i skrivlådan.
Har du?
Ihåg, men som jag typ skrev, alltså det här var ju så här ett projekt som jag höll på med typ, kanske var 19.
Nej.
Jag kommer inte ihåg, jag höll på att skriva
Vara med famna med varligt.
Ja. Och den här skrev jag ju
bara... Jag trodde det var diktsamling.
Ja, men det här var lite blandat text och dikt. Mm. Och det var också så här, alltså, för jag kan bli så full och skratt när jag läser den ibland, för jag har kvar den utskriven. För det var liksom tre, om det var jag, hon och... Alltså det var så här, typ så här, nu, jag då, och någon i framtiden, eller den jag ville vara kanske.
Oh, Gud.
Olika personlighet. Alltså det här var ju schizofrent i det här. Mm. Ja. Den hette ju Famna med valet då. Och sen så var det ju då lite blandning av dikt ibland, dikt in i och drömska scener och massa olika sådana saker.
Ja. Du kanske ska plocka upp något från dig.
Väldigt, väldigt tonårsdeppigt var det.
Mörkt.
Men den nattsvart. Här skrevs ju bara nattetid.
Mm.
Och när jag fick feeling. Mm. Alltså det var ju på något sätt att få ut någon ångest eller liksom någon sånt. Mm. Men när man har en historia som man vet att man ska skriva, då är det bara hårt arbete. Sättas ner och banka igenom historierna. Det finns ingen feeling. För jag har också tänkt på det så här. Jag tror inte att det finns någon, eller kanske finns det några, nu ska jag säga att liksom, ni får gärna höra av er då, författare. Men så skriver så här, om man vet att man ska skriva en bok, och så bara, nu känner man på lite kärlekshumör, och så skriver man det.
Nej.
Alltså förstår du, eller nu känner man arg, och så skriver man det arga partiet. Det är inte så det funkar.
Nej, precis som du säger, det kanske finns författare som skriver så, men det här som vi håller på med i alla fall, det är arbete nu.
Ja. Men sen så är det så typiskt dig och mig också, att vi är ju verkligen learning by doing.
Mm.
Det har ju varit liksom hela våra liv på något sätt.
Mm.
För jag kan tänka mig så här, att om man då till exempel hade gått en författarskola, då hade man ju säkert fått lära sig massa sådana saker som att så här, ja, men när du kommer till den här passagen, då skriver du ungefär så här.
Exakt.
Och så här och så här. Så att jag tror också att det krävs extra mycket hjärnarbete för oss, för att vi lär oss samtidigt som vi skriver.
Ja, men det är det jag säger, att jag bygger nya närbanor.
Ja.
För att jag gör verkligen det. Och vet du vad jag tänker då, som jag tycker är så fantastiskt? Det är att, du vet att i våra första år så lär vi oss nya saker hela tiden. Det är väl fram tills vi blir 20 tror jag att det är.
Ja.
Alltså, när vi är ett år, då lär vi oss nya saker varje sekund.
Visst.
Och sen så när man tonår så lär sig man kanske mindre. Men, så här. Men sen kommer man kanske när man är över 30 då. Och man lär sig inte så mycket nya saker.
Nej.
Och det är liksom därför hjärnan stannar av mer och mer.
Ja, men det fantastiska också med hjärnan, det ska man ju också veta, att det går hela tiden att träna hjärnan till nya saker.
Mm.
Och det är det som vi glömmer också bort att göra där någonstans över 40 liksom.
Ja, men precis. Och då tänker jag så här, att det är ändå kul nu att man, för jag känner hur mycket energi det tar. Alltså jag känner verkligen att jag tränar jättemycket nu med hjärnan.
Mm. Jag tror också så här, det man också kan tänka på hur man kan träna, som jag tror att vi har ändå tränat genom podden till boken.
Mm.
Det är ju att lära sig att återberätta saker.
Ja!
Så det tror jag att vi har med oss. Och det kan man också tänka på om man är så här en skrivande person eller om man är en pratande person. Så kan man liksom säga att det är viktigt att öva båda sidor, för man har saker från den ena och andra sidan. Alltså att det finns värden i det.
Det handlar, det tror jag är jättebra. Att oavsett vad man än ska göra, så tror jag att det är bra i livet att träna på att berätta historier.
Ja!
Och om det är nu på en tjejlunch, eller om det är liksom för sitt barn eller sin kille eller vad det nu kan
eller vara. Att hålla en presentation.
Hålla en presentation. Eller, för det vet man ju, man har ju de här kompisarna som är duktiga på det.
Ja.
Och de kan ju överföra det i olika liksom.
Precis. Nej, men, och jag vet ju också, för att det är inte bara så att man kan berätta någonting, utan det är en övning för hjärnan att ta in information, strukturera om det i hjärnan för att komma ut som en historia. Det kan man öva på, och det måste man öva på.
Ja.
Jo, du kan vara så här, när man är 2 år så har man en viss grad av det, och sen så ska det där liksom följa med. Har man inte berättat så mycket eller liksom haft chansen att göra
det. Man har varit tyst.
Ja, men då ligger man väldigt mycket efter.
Nej.
Jo, det är sant.
Det är som jag. Jag var ju så blyg när jag var liten.
Ja,
jag
har kommit igång nu. Så jäkla mycket.
Late bloomer.
Exakt.
Jag var på en lunch i nattmet. Alltså, det var en tjej som fyllde år.
Ja. Du är så långsam också.
Nej, men jag är så långsam. Men det är närbanorna.
Alltså,
det är närbanorna. Hon fyllde år i alla fall. Och hon har precis träffat en ny kille. Och de har båda barn. Och de hade för första gången träffat barnen. Men hon är ju jättenervös för honom. Alltså det är väldigt nytt. Och det är väldigt sådär. Ja. Och då står hon i alla fall, har precis vaknat i badrummet. Och du vet hur man ser ut precis när man har vaknat. I någon så här ful gammal loppet. Alltså så här, det där man tar på sig när man inte är med den där killen då, och är ensam hemma med barnet. Ja. Var på ena barnet kommer in.
Som inte är hennes då?
Jo, alltså hon är inte med honom.
Nej, hon är inte med honom.
De har
bara
träffats en gång med barnen. Så hon är hemma ensam med sina barn. Han är hemma ensam med hans barn.
Jag förstår.
Nu förstår du? Hennes barn kommer in med en telefon och ska visa en film där han och hans barn sjunger till henne.
Jag
må leva. Förstår du? Jättegulligt. Så att hon visar den här filmen och min kompis då, hon står liksom, ja, men du vet som man gör om man tittar på film. Alltså hon står ju och borstar tänderna med sån här, du vet, länge och ibland tittar och tittar liksom, hon, det är ju långsång, så hon tittar på sig själv i spegeln så här, så du vet, så här. Tills hon förstår när sången är slut att det inte är en film, det är FaceTime. Och du vet när hon kom på hur hon har varit under de här 5 minuterna. Alltså, du vet,
för de skulle sjunga alla sånger liksom, ja, hela. Och barnen stod där också
elektriska tandborste och står och kollar sig själv i spegel. Alltså så här, också helt ointressant, så här, ganska elakt liksom, när barnen, hans barn ringer och, ja, han,
gud,
och ska sjunga den här sången. Och hon då ska så här titta, typ börja klämma en finna samtidigt i spegeln.
Och man har någon gammal t-shirt och det är liksom inte så här, ja, men jag fattar.
Och när man inte tror att någon tittar på en, då ser man inte
så snyggt. Så hennes barn hade helt enkelt bara liksom så här, svara.
Titta här.
Ja. Och titta här. Men gud vad hemskt.
Det är så hemskt.
Alltså och jag det där med FaceTime och titta på filmer, det kan ju vara fullständigt.
Nej, men jag har inte ens tänkt den här tanken, men du måste ju tänka på det här jättemycket.
Ja.
Förstår du vad som kan hända? Ja, men speciellt när man har så här barn hemma som bara kan svara och komma med.
Ja, men alltså det händer, ja, men det händer ju ganska ofta. Alltså, ibland så ser man ju hur Vilma har ringt liksom någon så här chef från något företag som man jobbar med på FaceTime. Tänk, alltså, jag måste tro att jag är helt galen som vi pratar om det på FaceTime.
Charlie ringde Lars Leijonborg på FaceTime här en gång. Alltså det är ju fruktansvärt.
Mamma, det är till dig här. Hallå, det är Lars Leijonborg här.
Och då kanske man tror att det är en film också.
Det är då man bara, nej, ta bort.
Och du vet, det kan ju vara så också, för det här hände ju mig häromdagen. När jag sitter och kissar på toaletten, kommer Charlie.
Ja.
Då var det ju så här, nu är din pappa på FaceTime.
Fast ändå.
Men ändå.
FaceTime-fällan vill man ju inte hamna i.
Ett helt nytt trubbelområde.
Alltså jag blev så himla full i skratt.
Aha.
För att vi har ju en sponsor den här veckan. Som är Oboj.
Ja, jag vet det också.
Ja, men förstår du vad jag tänker då?
Jag vet vad du tänker, för att så har jag tänkt ända sedan vårt första möte med dem.
Vi är ju uppvuxna i en hippiefamilj.
Mm.
Och allting som var gott,
ja,
så kan vi väl säga, det var borgerligt.
Jo, men Hanna, jag tror inte man kan säga riktigt att vi är bara uppvuxna i en hippiefamilj. För att jag tror inte att alla hippiefamiljer är så här.
Utan
vår, nej, utan vår pappa hade issues.
Det kan man säga.
Och fortfarande har pappa, du hör kanske det här, men du får ta det. Nej, för att jag tror inte att det var ju någonting med att man inte fick njuta för mycket.
Av, ja, men alltså, allting som hade med njutning, gott och lust att göra på något sätt, det var ju borgerligt, för det är så roligt också.
Och det var det som var ordet. Var också så här, Hanna, det alla ville ha.
Ja.
För då var det så här, då skulle man inte vara likadan. Alltså, nej, om alla gick på bio och såg den filmen, nej, då skulle vi se något annat.
Ja.
Om alla som det var, som det fortfarande är, unga Duck och Boy, nej, men då fick inte vi det.
Men det var som att han var sötsaksrebell. Förstår du?
Ah.
Så att för mig så är det så här, alltså fortfarande, jag kom på bara för liksom inte alls så länge sedan, så tänkte jag så här, men vad då? För Rosa var typ så här, ja, men kan vi inte köpa Oh Boy?
Mm.
Jag bara, nej, det kan vi inte. Alltså du vet, som att det var någonting fruktansvärt. Ja. Så kom jag på så här, vadå, det var superbra att jag får i liksom mina barn ett stort glas mjölk varje morgon innan de ska gå till skola och förskola. Och
ja, men det är fantastiskt. Och mellanmål, och om de leker vi ute, att ge dem någon slags här liten återhämtningsdryck. Alltså det är ju jätte. jättebra.
Ja, ofta så är det en kamp att få in i barnen grejer.
Det är det här som har hänt. Det är för att jag är nu rebell. Ja, men mot alltså, hela vår familj och barnen.
Men när jag gör det, om jag häller upp ett stort glas mjölk och så i med pulvret, då är det typ som att jag måste så här, titta runt omkring mig.
Du vet vad jag gjorde här.
Nej.
Alltså min yngsta, hon dricker ju välling på kvällen.
Ja.
Hade ingen hemma.
Nej.
Alex var borta.
Gud, det där kan vara sån skräck.
Precis när vi ska liksom bara gå natta mysigt pyjamas, du vet.
Ja, ja, ja.
Jag
ska
inte
du
så
gå
stor...
ut med henne.
Nej, men
då
alltså, det
till affären
går,
eller
8 på kvällen. Nej. Mörkt. Nej. Då tog jag mjölk och så hällde jag i lite O'boy.
Nej.
Jo, jag lurade henne. Och hon tyckte jag
lurade och lurade och bara, oh, vad gott. Och då du sa att det här var välling.
Nu ska vi dricka välling.
Ja.
Ja, men det kändes ju ungefär som att jag gjorde något. Alltså förstår du, jag gjorde det mest förbjudna kändes det som.
Ja, men det är klart.
Alltså, det var underbart. Men då i alla fall när jag gick ut därifrån, då blev jag så sugen själv.
Nej.
Så då hällde jag upp ett stort glas. Alltså jag tog så här mycket, förstår du?
Ja, 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 ja.
Med massor av skedar i.
Ja. Ja, men för det,
du vet, jag bara kände så här, för jag hade redan gått över gränsen. Jag hade gett O'boy istället för välling. För, alltså förstår du?
Ja, ja, ja.
Satte mig framför TV:n. Alla barnen sov. Det var så mysigt, Hanna, för att eftersom
jag inte var... Du bara O'boyade dig.
Nej, men för att jag var inte mamma längre, för barnen sov. Så jag var som härligt. Ett barn också. Förstår du, lite sån känsla. Jag satt och drack. Det var så mysigt. En av mina mysiga skvällar.
Men jag förstår dig helt och fullt. För att, men jag kan ju också bli så glad, för att Rosa kan ju ringa till mig på eftermiddagen och vara så här, hej, jag bla bla bla, vi är hemma hos oss. Får vi ta O'boy?
Åh,
och då
mysigt.
Tycker jag att det är så mysigt, för det är ändå så här, de frågar, men det ändå, och så säger jag bara, men det är klart ni får. Hon bara, yes! Och då blir de så här glada, för att det är liksom lite så här eftermiddags mellanmålslyx.
Jag ska ringa vår pappa.
Och säga det.
Pappa, får jag ta O'boy?
Han bara, nej, det får du inte. Men du, vet du vad jag måste också tillägga?
Nej.
För det finns ju faktiskt den finaste filmscenen där O'boy spelar liksom typ huvudrollen.
Uh-huh.
Jag tycker att det är så talande för hur det är med O'boyen på något sätt. Men det är ju i fucking Åmål. När de i slutet där, när de då har stått på den här toaletten och de går ut och liksom visar hela världen att de är kära. Liksom. Och är så här, vi är lesbiska! Alltså de är så supertuffa i det där. Och så säger hon typ så här, ja, men de ska gå hem. De bara, var ska ni? De bara, vi är lesbiska så vi ska hem och knulla. Och så går de hem, de är ju liksom tonåringar.
Ja.
Och så vad gör de då? Jo, de dricker O'boy.
Alltså,
för det är det man gör liksom. Det behövs inte så mycket mer.
Och det är faktiskt en kärlekshandling bara sig.
Ja, det tycker jag.
Dricka O'boy.
Ja.
Hanna, vi är sponsrade av Mathem.
Ja.
Och Mathem, alltså bara så att ni förstår, så är det ju Sveriges första och största matbutik online. Och finns ju på webb och i app. Och det gör ju att man vet att de kan sina grejer.
Mm. Får jag bara säga en sak, Amanda? Varje gång som Mathem-lådorna, för det är alltså lådor och inte påsar nu för tiden, kommer hem till mig, då känner jag mig trygg. Jag känner mig duktig och jag känner mig också så här rik, för att det verkligen är så här, då vet jag så här, jag har handlat, det har kommit hem nu, jag har koll på grejerna, det kommer inte bli matsvinn, det är fina recept och alltihop. Alltså allt, alltså det är en sån njutning för mig, för att jag har haft sån stress runt det här med, men framförallt middagsmaten.
För mig är det också hemskt med kassarna. För att när jag ser, först har jag ju, om jag har gått till en butik, sen har jag gått därifrån. Sen kommer jag hem med tunga kassar. Sen ska de packas upp och då jag ska alltså, med lådorna, då ser jag precis så här, aha, det där ska läggas där, det där. Alltså ingenting är jobbigt längre. Till och med det blev enkelt. Och de här lådorna kan man ju också ha som förvaring. Eller barnen kan åka någon lådbil.
Ja. Nej, men alltså varje gång man packat upp, då byggs det saker typ hemma hos oss. Alltså så här, det kan bli en koja. Alltså Frank älskar de där. Men, och vet du så, Amanda, nu blir det ännu billigare för alla våra lyssnare som vill testa Mathem. Mm. Skriv koden fredagspodden 200 i kassan. Den ger dig alltså 200 kronor rabatt när du handlar för minst 800 kronor på Mathem. Gäller endast för nya kunder. Och koden gäller till 5 maj.
Nej, men det är inte klokt. Det här är bara, alltså, in på Mathem nu.
Det här tycker jag är så kul, Amanda. Men vi är sponsrade av Wow Matcha.
Mitt app. absoluta bästa. Alltså att det här har kommit till mig nu, Hanna.
Mm.
När jag gör min lilla matcha latte på havremjölk som jag gör, då är jag så lycklig. Jag bara känner så här, jag vill inte dricka en cappuccino till.
Nej, men alltså så här, det som är, alltså så fort jag läser någonstans så här, what's in your beauty routine? Mm. What's in your life routine? Så här, och så är det någon jättesnygg härlig kvinna man vill vara som.
Mm.
Va? The secret is matcha.
Mm, det vet. Nu är det också vår secret. Ja, och er.
Så här, det här är ju ett ekologiskt japanskt odlat matchapulver som har jättehög kvalitet.
Mm.
Och passar ju utmärkt då att så här, göra din matchalatte.
Mm.
Men du kan ju också dricka som vanligt matchate.
Mm.
Eller man kan ju blanda det i smoothies, baka kakor och alltså,
ja,
allt.
Alltså. Och så. Vet du, färgen. Färgen gör mig så lycklig.
Ja.
Bara det. Men alltså det är också så att den, alltså matcha innehåller alltså en riklig mängd, Hanna, vitaminer och antioxidanter. Det kan alltså ge en, liksom en hälsoboost.
Ja, men alltså det finns hälsoeffekter som man kan se.
Mm.
Finare och mer glowy hy.
Mm.
Starkare hår och naglar.
Ja, tack.
Förbättrad maghälsa.
Ja, tack.
Fokus och energi utspritt över hela dagen.
Mm.
För det är också sån här, det här är svårt att säga, men L-tianinitet.
Ja, det är jättesvårt.
Ja, det är i alla fall typ ett naturligt, koffein kanske också är naturligt, men det är alltså som ett, det är inte koffein utan det är liksom, men man blir,
men det är också koffein. Men det är liksom, det ger inte den så här koffeinkick som kaffe gör, utan det är mer uppickande effekt och liksom fokus på att det sprids ut över hela dagen.
Ja.
Det tycker jag är så bra.
Och vitaminerna är ju främst A, C och E. Vilket är otroligt.
Alltså ni måste bara prova det här. Mm. Och ni ska ju få en liten kod av oss. Den heter Fredagspodden 20 med små bokstäver. Och ger er 20% på hela orden på Wow Matcha. Det är alltså waomatcha.com.
Exakt.
Apropå våran bok, det som jag tycker är väldigt kul just nu, för vi har ju, alltså det är inte så att boken liksom handlar om oss, men det är ändå liksom, man inspirerar sig ändå av sitt eget liv.
Såklart. Mm.
Och då är det så här att nu är vi tillbaka, inte liksom massa år tillbaka, alltså som att vi är på 90-talet, vi är ju nu, men vi är ju massa år tillbaka i
sitt yngre jag. Ja.
I sitt yngre jag, precis.
Mm.
Och då är det så sjukt mycket knasiga minnen i mig som bubblar upp.
Nej.
Om hur det var när man var singel.
Ja, du vet, jag har ju nästan aldrig varit det.
Nej, men om du tänker, nej, okej. Okay,
nej, men alltså, det är så hemskt. Jag säger det här med sorg i hjärtat.
Jag vet, men om du tänker så här, okej, okay, inte var singel. Men det när det var liksom osäkert med killarna.
Jaha, nej, men det har
alltså,
ju alltid
på ett
varit.
Annat sätt. Ja, när det inte är så här att man är liksom, har sitt på det trygga och man bara är ihop. Liksom, nej. Så. Då var det ju otroliga mycket saker som man hade för sig.
Ja.
Allt från hur man gick på toaletten.
Ja.
Hemma hos någon.
Ja.
Alltså men det var ju fruktansvärd upplevelse.
Hanna. Det här har jag tänkt på jättemycket. Har inte vi pratat om det här?
Jo, någon gång tror jag.
Jag tror också det. När man, hur man kunde lära sig att kissa tyst.
Ja.
Nej, men alltså kisset just där, var tydligen fruktansvärt om det hördes.
Förstår du, nu kommer liksom Charlie in med FaceTime när du sitter och kissar. Du gör ingenting för det var Alex. Alltså förstår du? Alltså från det, tänk om det hade hänt dig med någon av dina killar som du var ihop med när du var 20 någonting.
Du vet att jag har en kompis som har bajsat ner hela P. Diddy's yacht-toalett.
Hur då?
Det är faktiskt fruktansvärt.
Nej.
Jo. Men hon...
Vadå hela yachten?
Nej, men den toaletten. Och det gick inte att spola. Nej, för det var ju det, man hade ju sån himla skräck för det här med alltså, om det skulle gå att spola eller inte.
Ja, men först var det låta skräcken, att det skulle låta.
Nej, först var också låsskräck, ibland fanns det inte lås.
Nej men alltså det var ju fruktansvärt, det går ju inte.
Det var ju nummer ett.
Nej, men sen också, om det fanns telefonpapper tänkte jag säga, om det fanns toapapper. För det var inte heller säkert hemma hos killar.
Du, hemma en unkar, det fanns inte toalettpapper.
Nej, för de bara skakade av snoppen och gick liksom. Men så tjej måste man ju torka sig.
Ja, det måste man ju.
Ja.
Och men ibland tog man en handduk.
Ja, men man fick ju ta lite vad man haver.
Ja!
Det som fanns.
Man har ju torkat med de mest sjuka grejerna.
Ja, men så här, jag får ta något ur hans smutskål.
Jag får ta en byxa.
Ja, men förstår du, de är skylla sig själva. Ja. För ofta så låg det så här någon tidning som man förstod att de torkade sig med, men det ville man ju inte.
Nej.
Men det är ju det att man har så mycket för sig med killarna. Och hur man skulle smsa och hur man skulle göra och liksom alltihopa. Och det där känner jag också. Det är inte så att jag skapar nya nervbanor. Jag gräver upp gamla när vi håller på och skriver här.
Ja, men det är också jobbigt.
Jättejobbigt.
Ja.
Och så tänker jag mycket på förnedringen.
Men det där tror jag att man har förtränkt väldigt mycket, och det är tur.
Jag tror faktiskt också
det. Jag tror faktiskt att det är väldigt mycket som man inte kommer ihåg. Alltså, egentligen så tror jag att alla mina första år i kärleksvärlden, alltså många, många år, var otroligt misslyckade.
Ja.
Alltså jag, nej men alltså, du vet, jag har förtänkt det här lite grann.
Ja.
För jag liksom, sen så hade jag pojkvän och så här, men alltså jag tror att jag trånade efter helt fel och fick ingen och var liksom, men jag har förtänkt så mycket så jag kommer inte riktigt ihåg.
Nej, men jag vet, men det är tur att man gör det alltså. Alltså jag tänker också så här, alltså jag kommer aldrig glömma, då var jag i och för sig jätteung, men bara en sån sak som jag hade typ så här, men vi var på Gotland och så hade vi varit hemma hos några killar och det var någon äldre storebrorsa där. Vi var ute på vischan, han hade väl inget bättre för sig så han hånglade lite med mig då.
Alltså verkligen,
jag blev ju så kär såklart. Alltså du vet, du förstår ju grejen liksom. Någons tuffa storebrorsa liksom, med de killarna vi egentligen liksom hängde med och så här. Så i alla fall så liksom på något desperat sätt så tar vi oss in till Visby, vi kommer in på någon klubb, han är där, vi är liksom egentligen alldeles för unga. Och så står vi så här och dansar och det är så här jättehög musik. Och så här står vi och pratar och så tycker jag att han säger så här, någonting med kär. Så jag bara, vadå? Jag kommer inte ihåg exakt vad du sa, men jag säger någonting så här, om vadå, om du är kär. Han bara, vadå, du tror att jag sa om jag är kär? Nej, det är jag inte. Så hemskt. Men du tar hög musik och man tror det är något man hör.
Nej.
Och så blir man glad och så svarar inte det. Och så gjorde jag ju bort mig som överhuvudtaget ens pratade om kärlek.
Men du, alltså min mörkaste tid i livet, det var ändå, jag vet inte om du kommer ihåg det här. Nej, jag tror inte du gör det. Men det här var på Gotland. Det var ju på sommaren när man blev som mest kär. Så var det ju.
Och på men Gotland, det var ju då någonstans också, man, det var alltid någon sån här killgäng.
Man upptäckte
kill.
Något, ja.
Ja.
Och då var det nere vid Valleviken, där vi, som är typ 4 kilometer från oss där vi bor, dit man kunde cykla hela tiden och bada. Och det här fina huset som ligger precis där nere, den här lilla gården som ligger precis i backen där nere, som alltid stod tom.
Mm.
Där var det helt plötsligt ett helt gäng med tjejer och killar som bodde. Jo.
Lyckan.
Lyckan.
Det var ju också för att det helt plötsligt hände någonting spännande.
Exakt. Och då var det jag och min bästis då, Hanna Olsson, som bodde i Valleviken, som var gotländska. Vi cyklade upp och ner från den backen tills de sa, ni kan komma in här. Ja, men förstår du? Och så här, jag tror liksom att jag gick i sexan. Alltså jag var väldigt, väldigt ung. Och de var 17, kommer jag ihåg.
Nej.
Ja, men förstår du?
Oh.
Men de hade ju sitt egna gäng. Alltså.
Ja, ja, ja.
Men då var det 2 tvillingar, skåningar. Och en av de här hette Per. Kommer du ihåg det här? Nej.
Jo, vet du, det ringer någon klicka långt bak någonstans.
Och grejen var så att de hade, man kan ju tänka sig så här, de hade den härligaste resan i deras liv. Alltså de satt liksom utanför där på en gård med en bonfire. Alltså förstår du, eld.
Oj.
De kunde spela gitarr.
Oj.
De hade väl haft någon som hade köpt ut till dem. Det var både tjejer och killar. Det hånglades hejvilt i sängarna. Alltså, du fattar.
Var de ensamma hemma eller?
Ja. Alltså de var typ 17-18 år, det är klart man kan åka till.
Ja, det är klart.
Ja. Men hur som helst så i det här så var väl det en av killarna som var snäll. Och han som kunde spela gitarr.
Ja.
Och han sjöng.
Det var Per.
Det var Per. Han sjöng Lady in Red. Och spelade.
Ja.
På något sätt så missförstod jag det här.
Aha.
Jag trodde han var kär i mig.
Nej.
Jo, jag missförstod allting. Jag vet inte hur jag kunde göra det, för så här i efterhand så är det klart att han hade väl någon annan. Alltså det här var väl liksom som att någons lilla syster kom dit.
Ja.
Men jag tror att det här var min första riktiga kärlek. Och sen, det som hände sen var ju fruktansvärt, för att jag åkte ju därifrån från Gotland. Skrev en hel dagbok om honom. Alltså det var ju en stor gul A4-pappersbok. Det är
som
bara dikter på engelska till Per. Och det börjar så här, jag har träffat den härligaste killen i mitt liv. I slutet är det mycket så här, Per, hur kan du göra så här mot mig? för att...
Ni hade aldrig mer kontakt.
Nej, det är klart vi inte hade. Jag började ju ringa honom tills han fick säga till mig, du får sluta trakassera mig. Jo!
Det här har du inte berättat.
Nej, det är klart jag inte har. Jag ringde honom till Skåne varje dag.
Och skulle prata bara.
Och skulle prata, och han kanske var jättegullig första tre gångerna, men till slut fick jag ju säga så här, du kan inte ringa mig igen.
Nej, det här barnet
ringer. Och då var det Per, varför gör du så här med mig i dagboken? Och det här är liksom som jag skämdes så mycket, för att allting går så fort när man är i den här åldern.
Ja.
Så att redan efter något år förstod jag att det här inte hade gått rätt till från min sida.
Nej, nej, att det inte hade varit på riktigt överhuvudtaget.
Nej, att det liksom, jag förstod sammanhanget. Han kanske har, alltså...
Ja.
Och då så har jag skämt sen dess. Jag kommer ut nu.
Förlåt Per,
säger förlåt du. Per.
Jag var bara kär.
Per, jag var bara kär. Lady in Red. Jag förstår nu att låten inte var skriven till mig.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Nu finns poddboken Stulet barn baserad på boken med samma namn av Katrin Wiom Fägerstrand. Stulet barn är berättelsen om Maria som 1968 adopteras från Sydkorea till Sverige. Det ingen i Sverige vet är att Maria har föräldrar i Sydkorea som förtvivlat letar efter henne. I den här poddboken vävs Marias historia samman med andra människoöden. Det de har gemensamt är att de alla är stulna barn. Lyssna på Stulet barn. Bara på Storytel.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
På tal om kärlek då, så träffade jag en kompis med mig som berättade att hon åkte till London över ett dygn helt själv. Ja. Vilket var helt underbart.
Aha, gud.
Mm, helt själv.
Ja.
Alltså,
bara tog ett dygn i London. Ja. Mm,
hon behövde det. Hur som helst så träffade hon då en kompis mamma på flyget.
Ja.
Som sa till henne att ja, men ska vi inte äta lunch när vi kommer fram? De åkte i samma taxi. Hon bara absolut. För hon är en sån social person. Hon gör sånt. Och då så sa hon så att den här lunchen var så fantastisk.
Nej.
Jo. För att den här kvinnan var liksom 60 plus.
Ja.
Och sa till henne, vet du en sak? Jag har aldrig varit lyckligare än vad jag är nu.
Nej.
Jo. 60 plus. Och en del av det är för att jag aldrig varit så kär i min man som jag är nu.
Nej, och samma man?
40 år varit gifta.
Det är otroligt.
Så hon bara, okej, berätta allt. Alltså förstår du, vad är det jag ska göra? Alltså en sån här mamma med två småbarn och mitt i liv. Ja, men du vet, alltså, där
bara, jag behöver
är.
Dygn i London.
Ja,
tack.
Exakt. För det är så härligt att sitta, för vi kan sitta och prata om det här hur mycket som helst. Men där satt ju facit.
Såklart.
Alltså det är det som man blir så inspirerad av liksom.
Men det roliga när du säger det är att våran relations- och barnexpert Louise Hallin, som vi jobbar jättemycket med och som gör Pampers barnvagnspromenader, som du kan lyssna på om du vill, när hon gör sin föreläsning om barn, för hon har en jättebra föreläsning om småbarn, som vi ju har sett ett par gånger för vi har gjort massa samarbeten och så. Det roliga då i liksom slutet av föreläsningen, då gör hon en ritning över hur det är i relationen när man har småbarn.
Ja.
Eller när man har barn. Ja. Och då så ritar du alltid så här. Ja, man börjar, säger man då, på högst upp då, när man blir kära.
Såklart.
Hoppas man ju då. Mm. Mm.
Kär i Per.
Ja, kär i Per. Lite äldre hoppas man att man är. Mm. Ja. Men sen så är det då liksom så här, hur det går ner då. Liksom det är obefintligt ibland och hit och dit. Och så
det är hemska kurvor ibland.
Det är fruktansvärda kurvor.
Och speciellt när man tror, som vi tror, att det är när småbarnen är små, att det är det värsta. Nej, sen kommer tonårstiden med barnen och då åker det längst ner på hela kurvan.
Ja. Men överlever man det, då blir man så lycklig.
Nej, men det här är helt otroligt, för det var ju lite det här hon sa. Hon sa så här, det är två saker som jag vill säga som är viktiga.
Gud, men jag måste bara säga en sak, att ta ett dygn själv i London, så här som liksom småbarnsmamma liksom, så. Och så kommer liksom som sänd från ovan denna kvinna som på något sätt blir hennes framtida jag för att berätta så här, det här du är i är på det här sättet, men det kan bli så här. Det känns som någon steg ner.
Nej, men det var så det var för
henne. Universum och bara gav det, alltså att det var det hon behövde.
Nej, men alltså hon var helt uppfylld, hon visade bild på den här kvinnan. Nej. Bara, jo. Och det hon sa då var så här, det finns två saker som är väldigt viktiga. Det ena är att allt dåligt i en relation som hon har sett och som har hänt henne då och hennes man och därför massa har skilt sig eller varenda lite småbråk eller varenda nu än är, missförstånd. Det är misskommunikation och missförstånd. Alltså jag trodde att du skulle göra så här eller jag trodde så här eller jag förväntade mig det här eller du sa inte det här eller så här. I stora och små liksom.
Ja, stora och små missförstånd.
Ja. Men det är ändå det som ändå hon menade på var
de största fällorna.
Ja, alltså missförstånd. För att hon sa så här, det du måste tänka nu framåt, det är att du har ditt jobb och du har kompisar, du har allting. Men du har också aktiebolaget familjen.
Ah.
Du ska se det som ett aktiebolag. Och då är det nämligen så här att där kan inga missförstånd ske.
Nej.
Du måste ha supertydliga roller.
Ja.
Nej, men det måste vara så här, veta vem tar barnen på tisdag.
Vem är vd?
Ja, kanske det också. Nej, men liksom, vem lagar maten här? Eller hur vill jag ha min födelsedag? Eller hur vill jag bli uppvaktad? Eller hur vill jag att någon ska ligga med mig? Eller hur vill jag att någon ska, alltså, allt det där ska vara, måste vara tydligt. Det är ingen som kan gissa här. Nej. Det kommer inte bli ett bra och stabilt bolag av det.
Kommunikation.
Yes. Och sen sa hon då nummer två. Tänk det här aktiebolaget. Det du stoppar in där, investerar, det är det som finns där i. Vilket gör att du tror så här under de här åren nu här, att det är bara att bita ihop.
Ja.
Det är det inte. Du måste skyffla in grejer. Och på en sekund, det kommer gå så fort så du kommer tänka så här, vad fan hände? Då är era barn borta, då vill inte de vara mer. Nej. Och då behöver ni titta på aktiekapitalet. Om ni inte har stoppat in någonting där, då är det tomt.
Ja, men hon har just rätt.
Och hon sa så här, det kanske inte känns så himla kul och det kanske inte känns som det man har lust med för att man har så mycket annat och är trött och så här. Men den där blomman, den där tisdagen, den räknas som aktiekapital.
Mm.
Du vet, har du stoppat in bara skit där? Om du har gett din man skit eller din fru skit i 5 år, då är det som finns där.
Ja.
För att så länge du bara kämpar och försöker hålla huvudet över ytan för att ha en massa småbarn, då kommer du inte märka det när barnen sen försvinner som du kommer märka vad som finns i bolaget.
Så sant. Men jag tycker faktiskt att det där är lite också som man ska se på sig själv.
Jättebra.
Att det är så här, jag AB.
Ja.
För lite är det också så här att visst, man tycker man kämpar på, man har sitt jobb och man har sina kärlekar, alltså vad det nu är liksom, så håller man på. Om man inte lägger in massa saker i det där hela tiden och vårdar sig själv.
Det där kan gå på ansiktsbehandlingar.
Ja. Ja, bra Amanda. Nej, men så här, det är inte först den dagen som du tar slut, du mår dåligt eller alltså du blir utbränd eller någonting, som du märker att aktiekapitalet är tomt.
Mm.
Och grejen är ju också så här, tror jag, liksom när det gäller sådana saker som att bli utbränd eller man mår dåligt eller vad det nu är, så hänger det ofta ihop med att man inte har investerat i aktiebolaget. Vare sig det är en relation där man är två stycken eller om det är en
exakt.
Själv.
Och har du inte investerat då i din familj när du tar slut, du kan inte förvänta dig så mycket tillbaka då.
Nej.
Alltså, det är liksom
Och jag tror också så här, Amanda. Det som också tror jag är väldigt viktigt om vi ska liksom jämföra det här med bolag, det är visst om man har liksom aktiebolaget äktenskapet.
Mm.
Eller liksom man lever tillsammans. Det är en sak. Mm. Men sen tror jag att liksom det där holdingbolaget som äger i det här aktiebolaget måste stå rätt till. För att annars har man ingenting att ge.
Nej.
Man måste tänka så här, det här är ju liksom två jag AB som man slår ihop till en koncern.
Exakt. Sen tar du dotterbolagen nu.
Ja.
Alltså det är antagligen barnen.
Exakt.
Ja.
Och där måste man ju också se till att de är välmående och får coachning och liksom de ska växa upp och liksom
man
alltihopa.
Äger.
Ja,
man är ju störst ägande, i alla fall från början. De växer upp och det kommer någon annan som ska investera i det där bolaget. Men innan är man ju...
Ja, men verkligen.
Men, för jag tänker också så här, om man tänker allting som bolag, som jag tycker det är faktiskt en bra grej att göra det. Då är det så här, Jaha, vad gör man då med ett bolag som har liksom gått lite sämre på senaste året? Man känner att det har kommit andra konkurrenter. Det är lite mossigt. Alltså det är så här. Jo, man måste se över bolaget.
Ja.
Ska vi ha en ny profil?
Exakt.
Kanske en ny grafisk profil, hotta upp loggan.
Absolut.
Ska vi ha en ny anställd här?
Ja.
Alltså kanske ta ut någon gammal skitvän som har varit elak mot den. Ta in en ny härlig vän.
Precis.
Ja, men verkligen. Eller en ny man eller kille eller vad det nu än är. Hur ligger det till i kassan här? Liksom, nej, men vi kanske måste börja spara in på det här för att investera i det här istället.
Mm.
Ekonomin.
Mm.
Alltså...
Absolut. Ja, men det är så här, mår vi bra av att vara i det här kontoret?
Ja.
Är det bra?
Aha.
Har vi råd att vara i det här kontoret?
Exakt.
Det vet man inte. Okej, nu blir vi fler, nu kanske vi måste utöka.
Mm.
För det är också så här att liksom det man verkligen får lära sig när man driver bolag och sådana saker, det är ju så här, you have to spend money to earn money.
Bra, det är det vi går efter med.
Nej, men ibland också så tänker jag också att man kan gå länge att liksom att tro att man bara håller på sig, så alltså man blir lite så här snål med sig själv. Men det är inte först man liksom dags att man har massa kärlek att ge så man kan få massa kärlek tillbaka.
Nej, såklart.
Det är det, att ge av sig själv på massa olika sätt kan ju sätta otroliga saker i rullning, tänker jag. Och det tror jag är jätteofta så att man är så här, att man tänker att saker och ting bara ska komma till en.
Ja.
Utan man ska behöva liksom göra det ena eller andra.
Men det går
så
inte.
Funkar inte med någonting. Om det är så att man vill liksom, om man är en kommersiell produkt och vill få ut ett budskap, då måste man göra en reklamfilm.
Ja, men det måste man.
Alltså det är en kampanj
som
gäller.
Ja, men man måste bestämma hur ska den här looken vara. För så måste man ju titta på sig själv. Hur vill jag verka för andra människor?
Ja.
Jag kanske måste vara liksom
lite... Vad är budskapet här? Ja. Jag vill träffa kärlek.
Exakt.
Eller jag vill ha ett nytt jobb.
Ja.
Eller vad
jag
nu
vill
är.
Ha roligt i livet. Jag måste se glad ut.
Exakt. Så
alltså,
är det.
Kan inte sitta sur ett hörn.
Nej. Så jag tror att man kan ta liksom mycket lärdom av det där. För att man tror att man bara för att man är... en människa då, så ska man inte göra så mycket och så ska man liksom tänka att det bara är ödet och slumpen och det ena tar en eller
det
andra. För det finns ju verkligen någonting i
Nej,
det.
Nej, men jag tycker att det här skulle vara ett nytt kapitel Gold Year.
Verkligen.
Aktiebolaget jag själv.
Ja.
Och sen så, precis. Men det är holdingbolaget, det är som du säger.
Ja.
Holdingbolaget är du själv.
Exakt.
Sen äger du aktier i andra. Du äger i din relation.
Ja.
Du äger dina barn. Ja, och så vidare.
Ja, i din familj.
I din familj.
Familjebolaget.
Ja. Och vänner.
Ja, men precis.
De relationerna.
Och helt plötsligt så har man ju då en liten koncern av bolag. Där man själv bestämmer sig för att man är...
Ja, men vet du vad man måste göra också ibland tycker jag?
Nej.
Vi säger att man har ett aktiebolag med en vän.
Ja.
Eller det kan vara med en man då. Som kvinna har med en man. Då måste man ju också se över så här, det här bolaget. Tänka så här, okej, vem äger flest aktier här?
Ja.
För det kanske är så att han äger 70% och jag 30%.
Precis.
Det är inte så jävla trevligt. Det är kanske därför det inte går så bra. Varför jag inte mår så bra i det här bolaget. För jag har inte, han har liksom majoritet och mest att säga till om.
Ja, det är verkligen inte så kul.
Nej, men det kan man ju hamna i.
Ja, men
där har man ju varit. Jag har varit jättemånga relationer där jag
men, och det där pendlar ju hela tiden på något sätt. Alltså så, man får ju liksom också... Men det,
och då kanske man måste köpa. Man kanske måste ha ett styrelsemöte och köpa sig fler aktier.
Ja.
Så jag säger, det här tolererar jag inte. Jag tycker du har alldeles för mycket makt av mig. Jag måste tyvärr faktiskt, antingen så måste vi vara lika. Eller så kanske jag ska ha lite mer just nu för att
eller så köper jag aktier i någon annan.
Exakt.
För så är det ofta.
Så är det ju.
Det är ofta det som kan hända då.
Mm.
Men det är inte heller kul att ha haft för lite aktier i sin relation.
Nej.
Helt plötsligt köper han aktier någon annanstans.
Han köper ut den.
Nej, inte ens det. Han bara drar. Men det kan också vara så här, varför sitter mina svärföräldrar i vår styrelse?
Inte du, så jävla bra. Och det är lite så här, nej, men vi måste kanske rensa ut här. I vårt äktenskapsaktiebolag, kanske inte våra barn ska ha en styrelseplats.
Nej, för de kan
två
också ta
och fyra
makten.
År gamla.
Ja.
De har ingenting att säga till om här.
Nej, alltså, verkligen.
Det är lite
verkligen.
Så.
Och så tycker jag att man ska se parterapeuten som HR.
Nej, det är ju revisorn.
HR-personen. Det är revisorn.
Det är revisorn. Men åh, gud vad kul. Jag ska kalla in till styrelsemötet direkt med Alex.
Ja, men jag ska också
det. Blir mycket skönare då. Det är inte så här, nu ska vi prata om hur det är mellan oss.
Nej.
Vi har styrelsemöte.
Ja, och så har man punkter, paragrafer.
Alltså, så bra.
Går, liksom så här, och så bestämmer man så här, okej. Varannat, alltså vem som är ordförande, suppleant och liksom så här, och vem som ska säga, skriva under på det där. Ja, man får ta varannan tror jag också blir bra. Fast jag tycker också så här, Amanda. För det är en sak, är man styrelseordförande så håller man ju i liksom protokollet. Däremot om man är vd, ja, det är då man kör vd-rapporten, berättar hur allting är och liksom har liksom
makten. Det är inte kul.
Nej.
Det är kul, för då får man bara köra. Då har man bara en roll.
Ja, men om man bara sitter som styrelseordförande, då ska man bara lyssna på det och komma med input.
Ja.
Förstår
och sen
du?
Får man attestera som alla gör. Alltså efter. Och då kan man också gå tillbaka 3 år. Hur var det för 3 år sedan om vi kollar på rapporten? Styrelserapporten.
Nej, men det är så bra. Man ska ta sina relationer på samma blodiga allvar som att man skulle ha ett bolag.
Plus att man kan ljuga på sitt CV när man söker jobb. Sitter i 3 olika styrelser.
Exakt.
Har 5 bolag.
Lika med swingers. Ja. Men framför allt också så tycker jag ju också att det känns ju väldigt viktigt att investera riktigt mycket i Jag AB.
Viktigast av allt.
För det är det finaste man har. Det är ju sig själv.
Det är så bra. Och bygg nya närbanor.
Jag måste bara säga vad Vilma sa häromdagen, för att hon var så arg och bökig och så man själv kan känna sig man inte är. Så jag bara, vad är hon? Jag känner mig svartsjuk på Ville. Och jag bara, nej, hon bara, jag vill ha hans själ. Då tänkte jag att när ens barn säger så.
Det är som ringer, de har orf.
Orf. Då måste man ju liksom lägga in, liksom stärka hennes aktier i sitt eget Jag AB.
Ja, då får man inte känna, till.
För det, så, det kan hända som vuxen också, att man känner att man vill ha någon annans själ ibland.
Det händer väldigt ofta.
Så är det ju.
Ja, härligt att vara snickelig snacka med er då.
Verkligen. Jag tycker att vi avslutar den här podden till tonerna av
money,
Lady
money,
in Red.
Money.
Nej.
Ja, Lady in Red.
Ja, som skrevs till Amanda. Ja, Per. Puss och kram.
Hej då.
Seen you shine so bright. Mm-hmm. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Producerat av Perfect Day Media.